Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som sexsäljare, att vara uppvuxen i Livets Ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. DSD, eller Disorders of Sex Development, är ett samlingsnamn för ett flertal olika medfödda tillstånd som påverkar könsutvecklingen. Det vill säga den biologiska utvecklingen som avgör om man får ett manligt eller kvinnligt kön.
Jag kan ju minnas från jag 3 år så bara kände jag ju att jag är en flicka. Men jag fick inte till att jag hette Henrik.
I de kommande 2 avsnitten möter vi Hanna, som växte upp i tron om att hon var en pojke. Vi ska höra henne berätta om hur det har påverkat hennes uppväxt och hur hon senare förstod att hon var född med DSD, som gjorde att sjukvården felbedömde henne som pojke istället för flicka.
Hela mitt inre skriker ju att jag är ett missfoster. Jag är ju inte varken någonting. Jag måste ju bli kvinna, för då får jag en man som kan älska mig.
För att förstå mer om det här tillståndet, som inom sjukvården även kallas för avvikande könsutveckling, har vi pratat med Anna Nordenström, barnläkare och professor kring medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.
Det här är ju lite speciellt eftersom det ju påverkar just könet och upplevelse av könet, vilket vi ju tänker som en viktig del av en persons identitet när vi träffar en annan människa. Och då kan det kan ju påverka i relationer förstås.
Jag kommer från Småland och jag är uppvuxen med min pappa och mamma.
Hanna växer upp i den lilla byn Myrsjö utanför Vetlanda i Småland, där hennes pappa har byggt ett eget hus till familjen. Hennes mamma har 5 barn sedan tidigare. Hon heter Hanna idag när vi träffar henne, men då som barn hette hon Henrik och var en pojke i allas ögon.
Och där bodde vi då tills jag var 3 år, tror jag, då mina föräldrar skildes. Det jag minns så här utav att det var, jag var ganska rädd när jag var liten. Jag var väldigt skrämd. Jag var väldigt försiktig. Och mina äldsta systrar, de passade ju mig och sådär. Och jag vet att vi lekte och så.
Efter skilsmässan drar en lång vårdnadstvist igång. Efter ett par år bestäms det att hennes pappa blir ensam vårdnadshavare för henne.
Min mamma hade nog med sina barn och hade inte liksom ork och kraft att ta hand om mig också. Så tyckte man.
Det är ungefär vid den här tiden, när hon är 5 år gammal, som hon börjar känna att något inte stämmer.
Så det, liksom, på något vis var man ju liksom uppväxt med den här tryggheten med många barn, och sen så helt plötsligt skulle jag vara själv. Och det var ju också väldigt konstigt att jag var själv. Så jag blev ju väldigt ensam, kan man säga. Vi flyttade till ett bostadsområde i Kalmar som var då ganska nybyggt tror jag. Och jag fick liksom leka med mig själv. Liksom, det var ju med mina dockor och det var ju mina troll och jag lekte ju alltid sköterska eller doktor. Det var ju, redan då kom ju den här omvårdnadsbiten att ta hand om andra.
Så småningom börjar hon skolan. Hon blir retad för att hon som Henrik, som bör se ut och bete sig som en pojke enligt klasskamraterna, blir allt mer feminin.
Jag är ju ingen kille utan jag är ju en tjej. Och mer och mer så liksom jag vet att jag tog en dörrmatta och virade runt midjan för jag skulle ju ha en kjol såklart. Och sen började jag ta mammas kläder och liksom, alltså min extra mamma då. Och det blev liksom mer och mer. Och när jag också blev, jag var väldigt retad i skolan i alla år. Jag var väldigt flickig av mig och jag hette ju Henrik, men jag var ju som en flicka men klippt som en pojk för dem, ja. Men ändå var det någonting, jag drog mig till flickorna i klassen och vi lekte hästar och vi liksom, ja, gjorde allt. Men så fort det var, vi skulle göra med gymnastik med pojkarna, med fotboll eller, vet jag, blev helt, alltså jag bara vägrade, jag ville inte. Och det här just att klä om sig i gymnastiken, ta av sig. Det var jobbigt redan då när jag gick i femman, sexan. Så att jag vägrade klä mig och de tyckte att jag var jätteäcklig. Att man duschar ju när man har gymnastik. Men jag ville ju inte visa mig, jag ville ju inte skyla min kropp. Och det här blev värre och värre, det blev som ett traumatiskt. Och sen tyckte min magister då, vi hade i fyran, femman, han var väldigt bestämd. Och han psykade väldigt ner mig och jag hade väldigt svårt i skolan. Jag kunde inte prata för det första för jag var 4 år. Så jag var väldigt sent utvecklad och hade väldigt svårt i skolan. Kunde inte klockan när jag började ettan och jag hade svårt att läsa. Och så jag fick extra stödundervisning i alla år. Och jag kände att jag fick verkligen kämpa. Och det också påverkade mig att jag blev en utanför klassen. Ja, men den där människan som går på den där extra fröken hade man då som man satt och pluggade med matten och tragglade med svenskan. Och engelskan var ju jättesvårt och engelska är svårt än idag. Jag förstår men pratar, men jag känner att jag är väldigt begränsad. Och det är att jag har haft svårt och inte varit intresserad av språk. Men det är ju också ett handikapp såklart.
Hennes bonusmamma syr kjolar till henne och hemma har hon ett flickrum. Men utåt ska hon vara Henrik och se ut som en pojke.
De sa ju, vi pratade ju alla om det här. Så det här var något liksom undermedvetet att de köpte saker som jag vore en tjej men ändå inte. Alltså det blev jättekonstigt men samtidigt är jag ju glad att de ändå bejakade det. Att jag fick vara flicka, jag fick pyssla med mina dockor, jag fick... Men det jag irriterade mig med att jag ville ha långt hår och jag ville ha kläder och... Och jag vet att jag klädde ut mammas kläder och gick i hennes högklackade skor. Alltså ända långt innan jag var 16 år, 15 år. Så fort hon sprang inte var hemma så på med hennes kläder och gick. Och jag vet när jag började skolan. Jag tror om det var 2:an eller 3:an. Så vet jag en fredag. Jag kommer ihåg det så väl att det var en fredag. För det skulle vara något speciellt. Vi skulle ha någon speciell dag i klassen. Och alla skulle vara lite extra fina. Och jag vet att jag raffade åt mammas kläder. Någon kjol och blus och högklackade skor. Och sen så efter jag kom iväg en bit hemifrån. Så gick jag in på skogsväg vet jag. Och så på med mina andra kläder. Och lade min påse. Och så på med mammas kläder. Och så cyklade jag till skolan. Och jag kommer ihåg fortfarande. Det var som att släppa en bomb. När jag kom till skolan. Alla bara tittade på mig. Och jag bara liksom inte brydde mig.
Och då var du trygg i det?
Ja. Men sen kom ju då. Men varför går du klädd så här för? Nej men jag ville gå klädd så här. Det är jag. Och du vet ju. Och då var ju det här. jag vet inte om man sa bög eller så, men gillar du killar, säger jag. Ja, du vet, pojke kan säga. Men jag vet att någon sa, men han är ju som en tjej. Han är ju som en tjej. Och så vet jag hade en kompis som heter Jessica. Vi var väldigt nära kompisar och hon var som en extra syster till mig och vi var väldigt tajta. Och liksom vi umgicks jämt och vi lekte alltid, vi var ju som systrar. Och ja, jag vet att hon sa också flera gånger, du är som min syster, sa hon. Hon hade bara bröder. Så jag fick vara hennes stora syster, hon var ett och yngre än mig.
En lärare ringer hem till föräldrarna och berättar att deras barn har kommit klädd som en flicka till skolan.
Så att när jag kom hem så fick jag stryk. Det var ju väldigt mycket stryk jag fick. Om jag inte skötte mig, om jag inte kunde läxan. Det var ju väldigt mycket. Idag är det misshandel jag fick genomgå. Så att jag visste ju att jag kommer få ett helvete när jag kom hem. Det var med mattpiskan. Man tog ner byxorna på mig och la mig på knät och så piskade man. Så jag kunde ju vara blodig. Jag kunde inte ens ligga ibland. Alltså efteråt så kan jag förstå att jag inte. Jag vet inte, jag skrek mig en gång. Ni slår ihjäl mig, det kommer jag ihåg. Men jag sa, på den tiden så, som barn så visste man ju inte att man kunde anmäla eller våga säga något. Men man dolde ju det, man sa ju ingenting.
När kom man på att du hade DSD?
Det här kommer ju väldigt sent in i puberteten faktiskt. Utan det här liksom, ända fram då jag flyttade till pappa när jag är 5 år och när jag var i skolan och lekis, så är jag ju som en flickpojk. Jag leker med flickor och sådär. Det här uppdagades i mitt inre när jag är 11-12 år ungefär. När jag känner att min kropp håller på att förändras, när jag ser att jag börjar få bröst.
När du föddes på BB den dagen och när din mamma låg inne på BB, fanns det några misstankar eller diskussioner kring vilket kön du hade?
Vad jag förstår efteråt, vad jag fått till mig, så trodde man ju först att jag var en pojk, för jag hade ju som en förlängd klitoris. Alltså jag hade som en snopp fast en förlängd klitoris som man kom på senare. Och med blotta ögat så kanske det såg ut som en snopp, men det var ju senare visade att det var ju liksom en förlängd klitoris istället.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Och det var ingenting man tänkte på sen när du blev äldre, 3, 4, 5, 6 år?
Vad jag fått till mig i journalpapperna som jag fått till mig är att någon gång vid 8-9 månader så får man då på något sätt så ja, på någon anledning, på någon undersökning, på sån här återbesök på barnläkaren så finner man ju att det är en missbildning. Men om man gjorde kromosomtest och det här då, det kan jag inte svara på. Det har jag inte kunnat se innan papper. Men vad jag förstår så får mina föräldrar reda på att jag är född mer som en hemmafrodit kan man säga. Men de hade ju döpt mig till Henrik. Jag föddes väldigt liten. Jag var 800 gram bara när jag föddes. Jag var väldigt liten bebis. Och jag hade också gulsot. Och på den tiden, vad jag förstår, så var det ganska svårt att klara barn så tidigt födda. Så att jag fick ligga också i Jönköping på en neonatalavdelning. Så att det kom nog lite längre fram. Och med mina föräldrar och locket på, för det här kom ju aldrig fram.
Enligt Socialstyrelsen föds det omkring 20 barn per år i Sverige med DSD. Vi ber Anna Nordenström berätta mer om vad tillståndet innebär. Hon är barnläkare och professor vid Karolinska universitetssjukhuset.
Ja, DSD, det är en förkortning på Disorders of Sex Development eller Differences in Sex Development. Och vi har valt i Sverige att också använda den förkortningen. Men det är när utvecklingen har påverkats av inre eller yttre könsorgan på något vis. Så det är en väldigt stor variation i vad man har för symptom eller vad som har påverkat utvecklingen för olika personer med NDSD. Hur många olika sorter det finns totalt, det går ju nästan inte att svara på, därför det finns så oerhört många olika saker som kan ha hänt under utvecklingen som har påverkat könsutvecklingen på något sätt. Det är hundratals, om inte tusentals, olika gener som är inblandade i hur den här utvecklingen sker. Och det gör ju att man kan säga att det finns väldigt, väldigt många olika sorter.
Hannas DSD upptäcks alltså inte på BB, utan det är något hon börjar misstänka själv i tonåren. Vi undrar hur vanligt det är att tillståndet uppdagas så sent.
Det är inte så vanligt. Det hör inte till den vanligaste situationen att vi uppfattar att man kommer att bli på mer effekt av manliga hormoner under puberteten. Men det kan ju naturligtvis hända om man har en androgenkänslighet som gör att kroppen inte känner av testosteronet under fosterlivet. Utan när man föds så är man flicka, och det är aldrig inte någon som funderar över det. Och sen under hela uppväxten så producerar ju normalt sett varken ovarier eller testiklar några hormoner. Utan det sätter ju igång i puberteten. Och då kommer ju om man har testiklar och androgenkänslighet, så kommer ju testiklarna att börja göra testosteron. Och sen är det lite olika hur mycket kroppen då reagerar på det testosteronet. Och om man har androgenkänslighet så kan det variera väldigt mycket. Det finns kvinnor som har komplett androgenkänslighet, och de kommer inte att få någon effekt av det här testosteronet i form av att de får mera behåring eller andra tecken på att de har testosteron. Utan de kommer att fortsätta att ha ganska lite kroppsbehåring och få bröstutveckling, för att de har en tydlig effekt av att testosteron också omvandlas till östrogen. Men om man har lite effekt av testosteronet, ja, då kommer man ju att märka att man får mer kroppsbehåring och pubesbehåring, och man kanske får andra tecken med mörkare röst eller lite mindre bröstutveckling än vad man, och kanske mer den typen av symptom, och kanske söker för det. Och så kommer det som kommer att göra att man definitivt kommer till sjukvården, det är ju att man inte får några menstruationer.
Det var ju flera år då jag levde som något dubbelliv, kan man säga.
I tonåren tyr hon sig till frikyrkan. Hon älskar att sjunga.
Och jag kände ibland att jag kanske skulle bli präst. Jag lekte ofta mycket präst hemma. Och jag vet att vi bodde på en gård utanför. Innan vi flyttade ner till Kvillsfors så hade vi en gård som vi arrenderade. I den gården fanns det kossor, och jag vet att jag kan stå bland kossorna. Och så tog jag på mig ett lakan, för jag vet att prästen hade som en skynke på sig. Och så stod jag där och lekte gudstjänster. Och det var där, någonstans där det började alltihopa. Där jag kunde gå med min sorg till något högre. Där jag kunde knäppa mina händer. Jag vet att jag grät väldigt mycket som barn. Jag var väldigt mycket ledsen. Jag kände ju mig att jag var så annorlunda. Jag var ju så otroligt mobbad. Ändå hade jag vänner och mycket tjejkompisar. Men ändå var jag så felplacerad. Och det här blev värre och värre. Samtidigt som jag engagerade mig då i den här missionskyrkan. Så kände jag att de tyckte väldigt mycket om mig. Men där var jag ju Henrik. Men ändå den där mjuka Henrik som sjöng. Och liksom, men ändå kände jag att det var ett välkomnande hem. Och där lärde jag också känna en kompis som heter David. Och vi lekte som barn. Och vi var liksom... Och han blev jag ju väldigt förtjust i. Märkte jag ganska snart. Att tänkte jag, men David... Jag tänkte, oj... Varför kan inte han och jag vara tillsammans? Tänk om vi kunde gifta oss en dag. Alltså jag såg det här framför oss. Men det var som att jag var en flicka och vi lekte och vi lekte. Det var ingenting att vi kramades eller så. Men det var ofta mycket kvinna- och manslekar. Och jag sa lite till honom rent ut. Men jag tyckte väldigt mycket om honom. Och det gjorde jag, det gjorde jag långt, långt inne. Men jag sa ju aldrig någonting. Men det var någonting... Jag slets inom det. Att han var så fin. Och jag tänkte att... Och när jag såg i kyrkan, när man såg andra unga par, så tänkte jag, jag vill också sitta så med min älskade i kyrkbänken. Och jag tänkte om jag kunde få vara en kvinna och fått barn och haft mina barn jämte mig och gå upp där på estraden i kjol och sjunga kören och klänningar och alla var uppklädda och sminkade och det satt jag med mina fula byxor och skjorta och jag kände mig så ful. Jag kände mig så fruktansvärt ful.
Året är 1989. Det är 2 veckor innan jul och Hanna är i tonåren. Ännu har hon inte fått någon förklaring eller beskrivning av sitt tillstånd. Hon har blivit allt mer intresserad av killar och berättar därför för sin pappa att hon är homosexuell.
Så säger jag till honom att jag tycker om killar. Jag kunde inte hålla på detta längre. Jag tittar på killar och jag är nog homosexuell. Jag trodde ju det. För jag tänkte, jag är väl en pojk. Men jag hade inte hittat min sexuella identitet. Jag hörde på skolan. De bara pratade pojkar. Och de sov på duschen. Och alla liksom. Fast mitt organ växte ju inte. Och som alla andra pojkar. Och jag tänkte så här. Det blev jättejobbigt. Samtidigt som det var intressant då att se andra nakna killar och se hur de blir män. Så det var ju liksom, det blir som en fantasi i min hjärna. Det blir väldigt konstigt, men samtidigt så vet jag att jag fick också bröst. Och ett tillfälle där så utsätts jag för en sexuell förnedring i duschen. Då alla killarna står jämt och tar på mig och smeker mig och jag vet att jag blev helt rädd. Samtidigt så kände jag mig på något vis något skamset. Men efteråt så kunde jag också känna att de såg mig kanske som en kvinna, men något hemligt. För det fanns en annan kille som jag inte vill nämna min namn, som både 7:an, 8:an, 9:an, som gick i min klass, som när han och jag var själva så petade han alltid på mig. Han tog på min rumpa, han tog här framme och han var så snygg. Jag tänker på han fortfarande än idag. Jag tänker hur lever han idag och jag har ju hört lite hur det är sådär. Och det skulle vara så kul att träffas idag 30 år efter, för han hade aldrig sett mig som Hanna. Inte för att vi ska träffa, men att det skulle vara intressant att höra vad han tänkte. Det har jag tänkt många gånger. Men detta är en hemlighet som jag har burit med mig alla år. Men han fick mig att känna mig kvinnlig. Och han på något sätt tyckte om mig. Samtidigt som han kunde reta mig inför alla andra. Men ändå så kände jag att han hade en det var, i hans blick så bara kände jag kärlek. Men han kunde ju inte vara ihop med mig, för att jag var ju inte vanlig flicka.
Hur kan det påverka en person psykiskt att leva med DSD? Vi hör Anna Nordenström igen.
Det är svårt att svara på den frågan av flera skäl. För det beror dels på hur man har vuxit upp. Men det beror också mycket på vilket omhändertagande man har fått av sjukvården och omgivningen under hela uppväxten. Så det är väldigt olika. Det är ju naturligtvis så att det är en extra faktor som kan komplicera situationer och som kan göra att man kan bli obekväm i vissa situationer under uppväxten. Så det det försvårar ju och gör att det blir svårare för personer med en DSD-tillstånd.
Hon tror också att det är vanligare att man utsätts för mobbing eller blir utfryst.
Ja, jag tror att det är vanligare överhuvudtaget om man har någonting som är annorlunda under uppväxten. Det är säkert så att det påverkar vilka kompisgrupper man hamnar i och var man blir accepterad. Det här är ju lite speciellt eftersom det ju påverkar just könet och upplevelse av könet, vilket vi ju tänker som en viktig del av en persons identitet när vi träffar en annan människa. Och då kan det kan ju påverka i relationer förstås. Men vi vet ju också att även barn som har andra typer av avvikelser, kanske sitter i rullstol eller går annorlunda eller ser annorlunda ut, de har ju också mer problem med kompisrelationer under uppväxten.
Jag vet att jag med en annan kompis som heter Anna som gick i skolan, gick på skoldansen. Jag tyckte det var väldigt kul att gå på dans. Trots att jag var med i kyrkan så har jag alltid gått min egen väg. Och så jag älskar att gå på danser, och det var ju Modern Talking och det var ju alla de här, det var ju 80-talsdiskot. Och jag vet att jag tittade på killar, det var en jag tittade på, vi dansade, jag och tjejerna, och så, alltså som man gjorde på disco. Och så man blev så ledsen när alla tryckare liksom, jag vill ju dansa en tryckare med den killen i klassen som mitt hjärta bara dunkade för. Och så var det en annan kille i grannklassen som jag bara också tittade på, och han märkte att jag tittade på honom. Och jag vet att han sa till mig att, vad glor du på? Är du bög eller? Och jag var ju tvungen liksom att tänka mig, jag får inte titta så mycket. De tror ju, så att jag blev ju lite rädd. Och så då, men jag har aldrig haft något pokerface, och man såg väl på min utstrålning att jag tittade. Men det blev jobbigare. Till slut så valde jag att inte gå på några danser, för att jag kände mig utpekad.
I 20-årsåldern efter gymnasiet flyttar Hanna själv in till Vetlanda, där hon börjar plugga till undersköterska och arbetar på äldreboende. Hon provar skicka in en kontaktannons i en tidning.
Och då får jag liksom en kontakt med att det finns kontaktannonser för homosexuella. Jag trodde jag var homosexuell.
Av alla svar hon får så är det en person som fångar hennes intresse.
En man som var militär och jättesnygg. Jag tycker han var jättefin. Och så vi bestämde då att vi hade fått telefonkontakt. Så vi pratade mycket telefon. Och det var ganska dyrt att ringa mobiltelefon. Man hade ju vanlig telefon. Jag vet att telefonräkningen var på 2-3 tusen, och det var jättemycket pengar. Så det gick inte att hålla på sådär. Så då bestämde jag att jag åker upp till Stockholm. Och jag hade bara sett en bild och pratat med honom. Visste inte någonting med den där mannen. Och idag skulle jag kanske aldrig göra så. Men jag tänker, take it or leave it. Jag åker. Och jag åker, tar den där bussen upp till Stockholm, sitter 4 timmar och tänker liksom, jag visste att han skulle ha på sig jeans, byxor och den här, på det var modernt då, det skulle ha mockajacka, skulle killa ha 80-talet eller 90-talet, det bara, skulle han ha boots, skulle han ha, och så var han nyklippt. Och det stod en kille och vinkade på mig och ja, tänkte så säger jag, hej, är det du som är Jörgen? Ja, det är jag. Och det är jag som är Henrik. Och det var det så började vår resa. Och vi började dejta. Och då bodde han utanför stan. Då bodde han i Kungsängen. Och sen så efter ett halvår flyttade jag upp till Stockholm och vi köpte en lägenhet på Kungsholmen.
I nästa avsnitt.
Och ganska snart så sa han liksom, då sa han, men du är ju som en kvinna, du är ju ingen man, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Känner du inte det?
Hör Hanna berätta om när vändpunkten kom. Hur gick det till när hon gick från att vara Henrik till Hanna? Och så har vi mer från Anna Nordenström. Bland annat om förmågan att skaffa barn då man har DSD.
Ja, det är vanligare att man har en sån situation om man har ett DSD-tillstånd.
Avsnittet finns tillgängligt redan nu på Podplay, där du redan nu kan lyssna helt gratis på hela säsong 6 av dokumentära berättelser.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.